Jag tror att kyrkan ska vara en plats där man kan få känna att man hör hemma. Och det känns så här i Karlstad Pingstkyrka. För dig som inte vet vem jag är, jag behöver inte så lång presentation. Jag är en vanlig kille, 54, snart 55 år, ung. Och då sa folket, jag ser det. Nej, men det är så att jag och Maria, min fru här, vi bodde i Karlstad mellan 90 och 93. Så vi var en del av den här församlingen, den här kyrkan. När vi var unga, vi var med i ungdomskören och vi hade café. Och det var mycket som hände. Det är knappt man kommer ihåg det. Men det var en fin tid och vi bär med oss det. Mycket som hamrades ut i vårt liv då när man är ung och nygift och alla utmaningar på olika sätt. Men det var en fin tid. Och det som kanske inte så många visste om, det var väl att hösten 92 där. Vi lämnade Karlstad i februari 93 och flyttade upp till norra Värmland, 10 mil norr om Karlstad. Det är därför vi kallar Karlstad för Ekshärad södra. Så hösten 92 där så kastade Gud ut oss i en resande förkunnartjänst och det har fortgått. Och vi kan nu 30 år drygt efter det se att Gud har varit god. Och arbetet har vuxit, Mission of Hope International startades och medarbetare har kommit till. Vi har fått vara med och beröra många, många platser, olika länder, kulturer, sammanhang. Och vi har fått se så många förvandlade liv. Jesus, han är på riktigt, vet ni. Alltså det är ingenting vi sjunger bara om, utan han finns. Det är bara det att vi ser honom inte. Men i vårt arbete så är vi också kopplade till muslimvärlden. Och där får vi faktiskt varje månad höra talas om hur Jesus visar sig för människor. Kommer in i vardagsrum, i köket och förvandlar människors liv. Och för några år sedan så fick vi ett märkligt brev av en oljeshejk, förstår ni, som hade blivit frälst i smyg. Och han vågar inte berätta det här för alla sina tjänare och tjänarinnor och inte ens för sin fru. För det är så radikalt i muslimvärlden, vet du, att lämna tron och system och kultur och få möta Jesus som sätter människor fria. Så att det berättas, och jag har medarbetare som har träffat honom och han berättade hur de hade ett långt bord i matsalen. Så de satt på varsin kortsida, han och hans fru, förstår ni. Och så kom det betjänter och betjänade dem. Och han visste inte, hur ska jag berätta för min fru att jag har blivit frälst och fått möta Jesus? Men så kände han, jag måste ju berätta. Proppen måste ju gå alltså. Så en morgon när han sitter där och äter frukost och börjar han försiktigt att säga så här, du vet, jag har sett på tv, satellit-tv. Jaha, säger hon. Ja, och sen har jag hört talas om en person som heter Jesus. Och hon sitter där och lyssnar. Och till slut så säger han, och det här Jesus, han har kommit in i mitt vardagsrum. Jag har fått möta honom och han har satt mig fri. Och jag har blivit frälst kristen. Och då brister det för frun. För att visa sig att hon också tittat i smyg på tvn. Och så har hon fått möta Jesus hon också. Och hon hade varit lika rädd för att berätta. Hur ska jag berätta det för min man? Så vi ser det att Jesus är på riktigt. Och just nu den här förmiddagen, vet du, bara i Sverige så är det hundratals kyrkor som samlas på olika sätt, vet ni. Bara för att upphöja Jesus Kristus, herrarnas herre och konungarnas konung. Är inte det fantastiskt? Och det är så underbart att veta att här i Pingstkyrkan i Karlstad, som är en vacker kyrka, en stad som är residensstaden i Karlstad, som är en viktig stad på olika sätt. Här vill att hela den här staden ska bli frälst. Varför då? Det är för att han älskar varje människa. Och om du finns med här idag, jag vet ju, jag känner ju långt ifrån alla, så ska du veta det, att oavsett hur du har det så ser Jesus dig, han vet om dig. Och idag så ska du få chansen att få ta emot honom i ditt liv. Det har varit någonting som har varit primärt i vårt arbete, det är att ge människor chansen. Att predika på ett sådant sätt, att låta Guds närvaro få komma nära så att människor ställs inför ett val om de vill ta emot Jesus eller inte. För det finns någonting som Gud har gett oss som man aldrig kan ta ifrån oss. Och det är vår fria vilja. Inte det underbart? Så det är mycket vi är tacksamma för. Och mitt i det som du nämnde, Sam, här med fasansfulla terrorister och det som händer i Sverige. I natt igen var det skjutningar. Och det är väldigt, man blir nästan lite rädd faktiskt inför sin egen reaktion. Att man nästan inte snart reagerar på det som sägs på media. Och jag känner själv att vi får aldrig vänja oss vid att mörkret och ondskans andemakt är liksom, för det är precis vad det är. Att det, liksom det ska bli en naturlig del. Utan vi måste faktiskt be Gud om även fred i vårt land. Och vi tror på att han som har all makt, han kan hjälpa oss. Tror ni inte det? Idag så är det en stor förmån att vara här och dela Guds ord. Vi hade samlingar här igår klockan 17 och klockan 19. Inte så mycket folk som det är idag. Vi hade en endagskonferens förra året, var det väl? Eller var det i år? I våras kanske? Det var i våras, ja. Och även förra året. Men det känns kul för mig att få träffa församlingen här och få möta er. Idag har jag, som jag alltid vill ha på en söndag förmiddag, så vill jag ha ett enkelt budskap som jag tror kan beröra dig. Och som kan inspirera dig, utmana dig. Men kanske också korrigera dig. Det är så att vi befinner oss på olika platser i livet. Så när Guds ord predikas så tar vi det som vi känner Gud talar till oss om. Vi ska börja med, har du Bibeln med dig? Du som är van att gå i kyrkan och har Bibeln. Idag har man det mesta på iPad eller smartphones. Är det inte så? Men det viktiga, det är två saker man ska med sig till kyrkan. Det vet du, det är Bibeln och det är pengar. Jag blir så sugen på det när du Elisabeth talar om här att det finns stora behov. Och jag undervisar mycket om biblisk ekonomi och fått röra mig faktiskt i den sekulära världen. Jag hade förmånen bara för 2 år sedan blev jag inbjuden till Selma Spa. Vet du vad det är för något? Man ligger i Gyttjebad och det finns kurser där man ska hitta sig själv. Man betalar över 10 000 kronor för det, för att hitta sig själv. Men där blev jag inbjuden att tala till företagsledare, 73 stycken företagsledare. Vi har en god vän som är en framgångsrik businessman. Så ringer han mig och säger han så här: jag vill att du kommer och har ett föredrag, som det heter, på en timme på Selma Spa. Ska jag komma dit? Vad ska jag säga? Du ska göra samma sak som du hade i missionskyrkan i Sunne. Han hade kört förbi och kommit in där. Vi hade undervisning om biblisk ekonomi. Så sa han, du ska köra samma sak. Och så tänkte jag, liksom, ska jag möta sekulära företagsledare och tala om biblisk ekonomi? Men jag tackar ja. Åker dit och vi minglar lite. Och så sitter en man jämte mig och så frågar jag honom vad han jobbar med. Då var han en av cheferna på Handelsbanken i Stockholm. Hoppsan, tänker man ju då. Och så frågar jag, exakt vad jobbar du med? Nej, men jag håller på att jobba och placera pengar åt miljardärerna i Sverige. Och jag tittar, finns det sådana? Ja, de finns, sa han. Och så talar jag enkelt om biblisk ekonomi. Att vi alla är förlorare i botten om inte vi lever ett generöst liv. Och det var märkligt hur det var så stilla lokalen. Och de här företagsledarna som sliter och släpar och vill skapa välfärd och välstånd. Och materialismen har tagit deras hjärtan fullständigt. Hur de sitter eftertänksamma och tänker. Och en ledare sa till mig, en känt företag, han sa så här: den där Jesus som är din norm, han är allt speciell. Så jag blir så sugen på att tala om biblisk ekonomi här. Därför att jag tror det är så att det inte är brist på pengar överhuvudtaget. Utan det Gud är ute efter det är generösa hjärtan. Men hörni, vi ska läsa från 1 Korinthierbrevet kapitel 4. Ska vi slå upp din bibel? 1 Korinthierbrevet kapitel 4 vers 1. Då ska vi veta att Paulus, han var en man som, läste vi om igår, han hatade de kristna. Han hade inget till övers för de frälsta människorna, de som var kristna. Han får möta med Jesus på Damaskusvägen. Hans liv blir helt förvandlat. Och han skriver sin massa pastorala brev till olika församlingar. Och han har skrivit 2/3 av Nya Testamentet. Och när man läser om hans liv, då skulle man kunna, då förstår vi att han levde ett fantastiskt liv. Han hade fötterna på jorden, och han hade huvudet i himlen och händerna i fullt arbete. Han levde ett övernaturligt, naturligt, övernaturligt liv. Och det är det som är den kristna tron, att det finns ett liv som är här och nu. Vi har våra 5 sinnen, men evangeliet är också en övernaturlig del. Och det är helt fantastiskt. Och genom den helige ande så förstår vi det. Och är det någon i Bibeln, i Nya Testamentet, som skulle kunna, låt mig säga, skryta lite över det man har varit med om, så är det Paulus. För han såg mirakler, under och tecken. Och Gud använde Paulus på ett sätt som var helt extraordinärt. Och det står på ett ställe att han gjorde ovanliga under. Och då brukar jag ju tänka snabbt då att då kan vi börja med de vanliga. Och vi behöver få se mer av det Paulus fick se. Det Jesus står för även 2023. Det är hans övernaturliga ingripande i våra liv. Och då säger han så här, då skriver han till församlingen. Det skulle kunna heta första Karlstadbrevet. Förstår ni då? Då säger han så här, alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Vi stannar där. Så Paulus, han var noga med, han ville inte att någon som fanns i hans omgivning, ingen kyrka, ingen som han mötte, skulle se honom vara någon bufflig person eller någon som satt sig på en hierarki och trodde att han var bättre och liksom att man skulle se upp till honom. Utan trots att han levde i en sånt kraftfält när Guds ande var med honom, så ville han vinnlägga sig om att han skulle bli sedd som en tjänare och en förvaltare. Och idag så vill jag, om det ska vara något tema på det jag ska säga, det kan vara bra för någon som försöker hålla ihop det här nu, och som skriver kanske, så skulle det vara att det finaste man kan bli i Guds ögon, absolut det vackraste, det mest värdefullaste man kan bli i Guds ögon, det är att vara en Guds tjänare och en tjänarinna. Du vet, hela vårt samhälle idag, jag vet inte om du upptäckte det, men jag tror du är med mig när jag säger att hela vårt samhälle har ju präglats av och har gjort under lång tid att om man ska vara någonting, då ska man synas och höras. Att man ska armbåga sig fram. Och mycket av samhällets liksom puls, det är detta att man ska armbåga sig fram, och om man ska bli något, då ska man nästan utnyttja andra människors förmågor. Och det finns sådana tendenser. Man vill gärna vara präktig och stolt. Men i Guds ögon, vet du, så har han vänt upp och ner på alltihop. Och det är så skönt, för vi kommer till det längre fram här i min predikan, vad det gör med oss. Därför att Gud vill inte att vi ska sträva efter att vi ska bli någonting. Utan han har gjort allting klart. Gud sände sin son. Han gick på jorden. Han blev korsfäst. Uppstod på tredje dagen. Vad gjorde han? Han öppnade en ny och levande väg in i det allra heligaste. Så jag tror att vi måste bara förstå att vi kommer aldrig bli något vackrare, något finare än att vara en tjänare och tjänarinna. När jag reste andra länder, och det är många som har gjort här, så möter man människor man aldrig har mött. Och jag, precis som Sam, vi finns i den pastorala världen. Vi träffar andliga ledare, pastorer. Och så har man en hälsningsfras på människor man aldrig har sett förut. Och det första som händer efter man har hälsat är att de tar handen innanför västen så här. Och man tror nu ska de ta fram en kniv eller en pistol. Men då drar de fram ur bröstfickan ett stort visitkort. Och så sträcker de över det. Och så tittar man på visitkorten och så förstår man att det här måste vara en superduper kyrka. För det är sådana otroligt långa titlar för de här pastorerna, apostlar, profeter. Och namnet på kyrkorna, det är så långt så man kan knappt inte uttala det. Och så säger de, welcome to my church pastor, come and preach. Och så kommer man dit och så ser man att ja, men de här visitkorten, de är inte i paritet med vad kyrkan står för kanske. Hemma på mitt kontor så har jag tror två pärmar fulla med visitkort för olika vänner man och pastorer man har träffat. Och ibland när jag tar en kaffepaus har det hänt att jag tar fram den här visitkortspärmen och så tittar jag på alla visitkort och så tittar jag på alla titlar. Och så man nästan småler ibland för man tänker att det är allt märkliga namn. Du vet att oavsett vad det står på ditt visitkort så ska du veta att du kommer aldrig bli något annat än en gudstjänare och en gudstjänarinna. Det är det finaste. I Markus evangeliet kapitel 9, följ med mig dit, så finns det en berättelse som är väldigt märklig. Och det står så här, det är från vers 33. De kom till Kapernaum, för Jesus bodde ju där. Han hade ett hus där. När Jesus nu var hemma så frågade han dem. Då har de alltså gått ett stycke och pratat med varandra. Jesus han kanske har gått lite före verkar det som. Och så har lärjungarna gått efter. Och precis som det när man är ute och går så man pratar med varandra. Du vet. Eller hur? Gör inte du det? Man pratar om ditten och datten. Och det som hjärtat är fyllt av det kommer ur munnen. Så är det. Det hjärtat är fyllt av det kommer ur munnen. Och Jesus han går där och så kommer de hem och så vänder sig Jesus till sina lärjungar och så säger han den här frågan som de absolut inte vill höra. Därför han säger, grabbar, vänner, vad var det ni pratade med varandra om när vi gick här? Och du vet, då står det, de teg. De var helt tysta. För de visste, aj, aj, aj. Nu har vi lagt handen på plattan. Nu har vi bränt oss. De förstod direkt att Jesus visste vad de hade pratat med varandra om. De visste det. Och de tyckte att frågan var väldigt, väldigt obehaglig. För då tänkte de, nu kommer Jesus läsa lusen av oss. Varför var de tysta? Varför teg de? Jo, därför att de hade pratat med varandra om vem som var den största. Det är nästan som man kan tro att lärjungarna var från Sverige. För visst är det så, vänner, om vi ska vara helt ärliga, så är det väl så ibland att vi faller in i det träsket att vi jämför oss med varandra. Det är för vi är människor. Och det finns en fara i att hela tiden jämföra sig med varandra, därför det gör någonting med oss. Vi förlorar fotfästet. Vi förlorar den här identiteten som vi faktiskt har. Och så försöker vi liksom brägga, överträffa varandra. Och jag ska vara helt ärlig mot dig idag, för jag är en ärlig människa, att inom kyrkans värld så har det kommit in också. Vi tror ibland att vi ska tävla med varandra, det som är störst, bäst och vackrast. Och allt det där vet ju Jesus, och vi vet också att det är fel väg att gå. Så när Jesus ställer frågan så tänker de liksom, aj då, det här var ju inte rätt. Men Jesus han är inte bara världens frälsare, han är inte bara den som kan hela och befria. Han är också en av kanske världens bästa pedagog. Så vad gör Jesus då? Han vänder upp och ner på alltihop. Och det här som nyckeln är, för att säga Jesus så här. Han sätter sig ner, vi vet ju inte om han var chockad eller om han gör det pedagogiskt, men han sätter sig ner. Han kallar på de 12 och så säger han så här. Om någon vill vara den första. Och då när Jesus säger det så ser jag framför mig hur lärjungarna tänker så här. Åh. Vi klarar oss. Och så tittar de på varandra och så tänker de kanske så här. Ja, här har vi gått och pratat med varandra om vem som är den största. Och vi har gjort helt fel. Men tänk att Jesus han läxar inte upp oss. Och nu säger han att vi kan vara den första. Och då ser jag framför mig när jag läser texten hur den här tävlingsinstinkten kommer tillbaka igen. De tänker, okej, grabbar, vi kan inte vara störst, men vi kan vara först. Och så tar Jesus en sån där pedagogisk andningspaus och så kommer det här som ingen vill höra och inte vi heller i vår tid. För då säger han så här, ni kan få bli den första, men då måste ni vara den sista av alla. Och vara allas tjänare. Hur attraktivt är det att vara sist? För många år sedan så hade jag en ledig helg som jag har ibland. Inte allt för ofta. Och då satt jag framför tvn och då var det Vasaloppet. Och det här året, det här tillfället, så den som ledde Vasaloppet och kom in i Moraparken, det är väl 4-5 kilometer kvar till målgången. Han var helt ohotad, han var absolut först. Är det någon här som åkt Vasaloppet förresten? All cred till er alltså, fantastiskt. All beundran för er, då vet ni vad jag talar om. Och när jag sitter och ser hur den här ensamma åkaren kommer in på målrakan i Mora, och det är det där kranskullan som har den här kransen, du vet. Och det är journalister och det är pressuppbåd och det är världens drag. Det kablas ut över hela världen. TV-stationer och det här. Ni vet ju hur det ser ut, va? Om man sitter där. Och jag sitter där framför soffan och tänker, det här är fantastiskt. Tänk att åka 9 mil, tränat i 9 mil. Lagt ner sig, underkastat sig mat, träning. Plågat sig igenom dessa, vet du, banden som ska dras. Och så kommer han in och så nu kommer han först över mållinjen. Han hinner ju inte ens upp ifrån där han ligger utslagen för att journalisterna där trycker en mikrofon i ansiktet. Va? Men så slår det mig, så tänker jag så här, vänta här nu. Det måste ju vara någon som är sist. Hur känns det att komma in i Moraparken när man har 4-5 kilometer kvar i Vasaloppet och veta att man är absolut sist? Jag satt och tänkte, hur känns det? Hur attraktivt är det? Alltså, man behöver inte vara orolig överhuvudtaget att man ska bli omkörd av någon. Man behöver inte känna stress och press för att man är sist. Och är man sist, ja, men då är man ju sist. Och när han åker in i Moraparken, alltså, då har man kanske släckt belysningen. För klockan det är så sent. Va? Så finns ingen som står och hejar på dig. Du kommer in på målrakan i Mora. Reklamskyltarna är nedtagna. Inga människor och ingen som tar emot dig. Kanske några vänner, någon släkt, någon familj med en bår. På den nivån. Du kommer in, va? Helt slut. Finns ingen kranskulla som ger dig någon krans. Du är bara glad att du har klarat dig. Men du är obotligt sist. Tänk om den personen skulle bli intervjuad i Berga när man startar Vasaloppet. Ja, hur känns det nu? Du har tränat ett helt år. Och hur känns det? Ja, jag har satsat att jag ska bli sist. Jaha, du känner inte för du ska... Nej, jag har tränat att jag ska vara sist. Det finns ju ingen som kommer ihåg den som var sist. I resultatlistan som är ganska lång på Vasaloppet, så den är ju inte så lång så att man vet ju inte vem som var sist. Den förblir okänd. Det Jesus säger här är inte att du ska satsa på det sista Vasaloppet. Det är inte det jag säger. Men det är en bild av att Jesus, han har vänt upp och ner på alltihop. Att när vi tillhör honom, när han öppnar upp liksom vår värld för vem han är, då har han tagit hål på all jakt efter präktighet, stolthet och att vara den största. Det för Gud har bestämt det. Att om vi ska få uppleva hur han är med och hjälper oss med sin helige ande. Betjäna människor. Kunna sträcka ut en hand till de som behöver den. Både humanitärt men också andligt. För jag har sett så många människor bli befriade från okulta saker. Spiritism, okultism och massa saker. Jag har sett det eftersom jag bott i norra Värmland. Men också när jag rest runt. Så har Gud vänt upp och ner på alltihop och sagt. Den som blir den sista, han ska också kunna få bli den första. Så när vi tävlar om att vi ska få betyda någonting för Gud, så innebär ju inte det att vi ska liksom lockas av hur samhället vill att vi ska vara. Utan lyssna, om vi ska få kraft att vara en sann Jesu lärjunge, en Jesu vän, så om vi ska gå uppåt, då måste vi gå neråt. Bibeln talar om att du ska inte sträva efter det liksom som vi ser med våra ögon, utan det finns en krans, säger Bibeln. En frälsarkrans. Det finns liksom, slutspurten är det viktiga. Det viktigaste är inte hur du börjar. Det viktigaste är hur du slutar. Och i det kristna livet så kämpar vi inte för att vi ska bli först. Och när vi inte kämpar om att bli först, då förstår vi att då sitter vi alla i samma båt. Då försvinner alla mindervärdighetskomplex. Vi behöver aldrig jämföra oss med varandra. Därför att det präglas ju vi av. Jag möter mycket av det inom den pastorala världen. Jag vet inte om Sam har mött det, men jag har mött det. Och ibland när man möter någon pastor, den ska vara rätt öppen. Hur får jag vara det? Så kanske man möter någon och så... Man har inte sett någon pastor på många år och så skakar man hand. Och så första frågan är, hur många har ni döpt nu? Ja, men det är en bra fråga, det är en viktig fråga, men det är inte den viktigaste frågan. Hur många är ni i församlingen nu? Och de då som inte har så stor församling eller som kämpar för att det är ett sådant område, vad ska den säga då? Bibeln lär oss att vi måste gå den vägen för att Gud ska promota oss, och då ska vi få all kraft vi behöver. Bibeln lär oss att vi är alla lika inför Gud. Så den som tror sig vara någonting är ingenting. Men den som försakar sig själv och säger: Herre, jag vill börja tro på dig. Jag har ingenting att komma med mer än min egen längtan. Då ser han den och så sätter han dina fötter på en fast klippa. Och så hjälper han dig att promota dig. Och då behöver du aldrig jämföra dig med någon annan. Jag tycker det är helt underbart. Att inför Gud är vi lika. När våra pojkar var små så åkte vi till det finns ju en hockeyarena här borta. Jag vet inte vad laget heter här, men själv så är jag stort bönämne, för mitt lag är HV71, så det är stort bönämne just nu. Men när grabbarna var kanske 8-10 år, vi försökte åka ner ibland så där, så minns jag att jag sa till dem: heja klacken, ni vet, på kortsidan här borta. Vad heter laget? Färjestad, just det. Och så började de på, vet ni. Och så sa jag så till grabbarna: titta på den här hejaklacken, för så kommer framtidens kyrka att se ut. Så. Det står en arbetslös tillsammans med advokaten, en frånskild kvinna ihop med en sjuksköterska. Det står det massa olika typer av människor, men de står i samma hejaklack, och de är helt euforiska, de är helt galna i matchen. De har betalat pengar för att komma dit till och med. Det står de sida vid sida. Det är ingen som bryr sig om liksom hur mycket pengar det finns på kontot, vilka bilar de kör i, ingenting. De är bara helt upptagna av en enda sak, och det skriker sig hesa över det här laget. Hos Jesus är vi alla lika. Vi behöver aldrig känna att vi inte räcker till. För genom det han har gjort på korset så säger han: allt är färdigt. Du är bra. Du räcker till. Se bara till att du försakar dig själv. Att du är villig att förlora Vasaloppet, så att säga. Att du är nöjd med att komma sist. För då har han sagt, då ska du bli den första. Och Bibeln lär oss alltså att det finaste du kan bli är att vara en tjänare och tjänarinna. Du ska alltid tjäna. Jesus själv, han kom i tjänargestalt, står det. Betyder att han kom inte för att uppfylla sina egna drömmar. Jesus visste att han var sänd till jorden för att förbereda en väg så att du och jag skulle kunna gå in i den. Så han gick i tjänarskap. Han tjänade människor, han hjälpte människor. Han levde i lydnad och han hade kraften med sig. Och han var väldigt jordnära, men han hade en himmelsk kraft. Varför då? Han var beredd att förlora någonting för att vinna någonting. Det är nyckeln i allas våra liv idag. I ett samhälle som vill boasta och skryta över saker vi har presterat, saker vi har gjort. Och det här säger Bibeln: präktighet och stolthet, det står jag emot. Jag kan bara använda och jobba genom dem som ödmjukar sig. Det innebär ju inte att vi ska acceptera allting, att vara ödmjuk. Men det är att ödmjuka sig inför Gud. En sann tjänare, har skrivit, motiveras inte av uppmärksamhet. En sann tjänare, för det finns ju ögontjänare. Vet du vad det är för någonting? Det är sådana som tjänar när andra ser på, för då vet de om att nu ser ju andra vad jag gör. Och då, när man gör det i rätt sammanhang, så blir jag promotad och då pratar de om mig att jag är så fantastiskt bra. En Guds tjänare och tjänarinna som älskar Gud av hela sitt hjärta, som vill älska Gud, som vill följa Jesus. Han tjänar Jesus när ingen ser på. Det som sker på en plattform, det som sker där vi ser med våra fysiska ögon, det är bara en bråkdel av allt det som alla gör. Därför vill jag att du ska känna dig uppmuntrad idag. Om du är ny i tron eller har varit frälst, varit i kyrkan i 40-50 år, så ska du veta det, att en sann tjänare motiveras inte av att man blir uppmärksamma på det sättet. I samhället så finns det bekräftelsebehov. Och jag är frimodig att säga att det finns många tv-program som vi tittar på som jag har svårt för. Du vet, det enda det handlar om, det är bekräftelsebehov. Att man ska synas och höras och få så mycket likes och så mycket, du vet, cred för det man gör så att man blir någon. Men då har Bibeln sagt: jag älskar dig för den du är. Och jag vill ge dig all kraft du behöver. Och jag tycker det är så befriande att Jesus har gjort det här för oss. Att vi aldrig behöver känna att det är kravfyllt att vara frälst. I Karlstad i Värmland så väntar Gud på att det ska vara människor som öppnar sitt hjärta för Jesus. Och säger, jag vet inte vad jag ska bidra med, men jag vill att du tar hela mitt liv. Min maktlöshet och min kraftlöshet är grunden för det Gud vill göra. Amen. Får jag hålla på en liten stund till bara? Jag predikar länge i vanliga fall, men jag ska hålla mig till max 2 timmar har jag lovat Sam. En sann tjänare, hur vet man att man är en sann tjänare inför Gud? Ja, men det är att man fortsätter tjäna när tacken uteblir. Alla vi har varit i de situationerna när vi känner att ja, men nu vore det bra med en liten uppmuntran. Vi söker inte bekräftelse, men det skulle vara skönt om någon klappar om mig att de här toaletterna, de rengjorde det bra. Ja. Eller något annat, förstår ni? Så uppmuntran är en sak. Men en sann tjänare, hur vet man att man är det? Jo, att man älskar Jesus av hela sitt hjärta. Av hela sin själ. Och när man gör det, då faller all den här längtan efter att tjäna inför andra människor. Då tjänar man Gud där man är. Och det kommer visa sig i långa loppet att det är den segerkransen som är värd någonting. När tacken uteblir så fortsätter man att tjäna. När jag var ung så förstod jag att man kan aldrig göra karriär i Guds rike. Utan Gud älskar mig oavsett vad jag gör. Men jag minns att jag började i kyrkan. Jag försökte springa från Gud också. Men han hade bättre kondition så han sprang ju snabbare. Men jag har varit med liksom och skött ljudet. På den tiden man hade tapes. Du vet, kassettband. Och vi spelade in gudstjänsterna. Och sen åkte vi ut på mopeden till pensionärer som satt i åldringsboende, vårdhem och sånt. Och så fick de ha banden i en vecka, så tog vi tillbaka dem och så körde vi ut dem. Sen blev jag första basist i Gitarrsystrarna. Det var ett gäng bastanta damer, 15 stycken. Och där fick jag lära mig spela bas. Jag satt alltid bakom en stor palm så ingen skulle se mig. Ja. Och sen så spelade jag trummor och jag fick höra en gång, fick en uppmuntran. Det var en tant som kom fram till mig. Idag var det fantastiskt Morgan, du hördes inte. Ja. Så man har varit med och man har förstått att jag har gjort det jag har gjort. Och du har gjort det du har gjort. Inte för att man vill att någon annan ska uppmärksamma det första hand. Utan man har gjort det för att man älskar Jesus av hela sitt hjärta. När någon har förvandlat ens liv, då vill man ge allt tillbaka. Och jag vill bara uppmuntra dig idag att det finns 3 nyckelord jag vill ge dig i all enkelhet i din fortsatta resa med Jesus, oavsett var du befinner dig. Det är ödmjukhet inför Gud. Vi måste ödmjukas inför Gud och säga, jag kommer inte förstå allt, men utifrån det jag förstår så vill jag göra din vilja. Att vara ödmjuk inför varandra. Att aldrig jämföra sig med varandra. Utan tacka Gud för att vi är så olika. Och de du har svårt för, så har vi sagt i många år i vårt ministry. Har du svårt för någon? Ja, du gör den personen till den värsta fiende. För du har ett bibelord på att du måste älska den personen. Och jag är glad faktiskt. Jag kan säga det inför min fru Maria och alla er. Att vad jag vet har ingen ovän någonstans. Men jag har många som tycker olika mig i många frågor. Eftersom de inte tycker lika som jag, så per automatik så är det ju så då. Men jag har inga problem att sitta ner och ta en lunch. Det är många jag skulle vilja ta en lunch med. Jag ska inte säga de namnen nu, men det är många världsledare, andliga ledare som jag vill ta en lunch med. Jag frågar lite, hur tänker du? Ge mig bibelord, ge mig grunden för det du påstår. Men ödmjukhet inför varandra, det är en nyckel. Osjälviskhet är det andra ordet. Vi lever inte för oss själva. Materialismens djävulskap har tagit många. Och de som säger att vi har ingenting i Sverige och det är jobbet i kyrkan. Ja, men det är bara att titta, bilar, husvagnar, sommarstugor, utlandsresor. Ingen kan komma och säga att vi är Sverige som nation. Sen finns det enskilda som har det tufft. Säger liksom att ja, men, du, vi har en hemläxa att göra. Att faktiskt förstå att det kristna livet handlar om att jag lever för andra. Att ge vårt hjärta. Och den resa vi gör. Gud lär oss ju länge vi lever. För jag går fort fram idag då. Det tredje ordet är generositet. Att leva utgivande ifrån vårt hjärta. Och då tänker många på pengar. Det gör inte jag i första hand. Jag tänker att det har med vår tid att göra. Det har med vår attityd att göra. Det har att göra med allt det vi är en del av. Jag måste vara generös. Jag måste bjuda på att någon får vara lite dum ibland. Jag behöver inte liksom stå emot det och säga emot. Utan då får man vara generös då. Visst är det svårt. Men de här tre nyckelorden tror jag är nyckelord om man ska följa Jesus idag. På mitt kontor i Ekshärad så har jag en stor skylt, eller en nog stor skylt, så alla som kommer in på kontoret en ser den. Och jag har mitt kontor bland sekulära företag, statliga institutioner och privata företag, och jag är deras präst, det har jag bestämt. Och det är mycket intressanta samtal, för be för sjuka, vi har sett obotliga cancer försvinna, med dokumenterat liksom efter förbön, och vi har sett fantastiska saker. På den skylten så står det så här: när du vet ditt eget värde så behöver du inte någon annan som bedömer vem du är. När du och jag förstår vilket värde vi har i Kristus, för det är han vi ska jämföra oss med, då behöver vi aldrig jämföra oss med varandra. Så jag jämför mig aldrig med någon annan på det sättet. Utan när jag jämför mig med, det är honom som har frälst mig. Och det ska du känna då. Att all skam, all skuld, all press ibland som kommer på dig, medvetet, omedvetet, det kommer inte från Gud. Utan han är den som befriar dig. Därför så kan vi bara säga, tack Jesus att jag får vara den jag är. Jag vill inte vinna, jag vill inte vara den första, men jag vill vara den som tjänar dig. Oavsett om någon ser mig eller om ingen ser mig, så en dag så kommer den segerkransen, säger Bibeln, som verkligen betyder någonting. Och jag vill bara gå mot avslutningen och säga att evigheten, det är faktiskt en verklighet. Och med tanke på allt som sker nu i det profetiska ljuset av allt det som sker, så förstår vi att Jesu andra tillkommelse, som vi talar för lite om, är i varje fall närmare idag än det var igår. Så långt kan vi vara beredd och erkänna att så är det. Men en dag så säger Bibeln, och det är en ovillkorlig faktum, att den profetian kan man aldrig ändra på. Jesus kommer att komma tillbaka. Och då säger Bibeln att det är viktigt att ha sitt hjärta rätt ställt med Gud. Halleluja. Amen. Ska vi göra så att vi bara står upp tillsammans? Jag ska be att broder som spelar piano, du bara sätter det här. Elisabeth ska få ta vid alldeles snart, men jag sa till Elisabeth att jag vill gärna tala till dig efter min predikan och inbjuda dig. Bibeln säger så här, att i samma tillstånd som vårt hjärta är i, när vårt hjärta slutar slå, som vår ande är i när hjärtat slutar slå, i samma tillstånd så ska vi tillbringa evigheten. Därför idag, du som är här, tillsammans med alla andra kyrkor i Sverige, men du som är här just nu, så är just den här stunden jätteviktig. Gud, han ser dig, han älskar dig. All skam, all skuld är betald. Du behöver inte jaga efter att du ska bli någon annan än den Gud har sagt att du är. Bibeln säger i Efesierbrevet att det finns en Guds nåd som vilar över alla människor. Men den som sätter tro till den nåden som redan finns, han blir frälst. Så frälsning är inte en prestation. Frälsning är någonting som Jesus redan har gjort för dig. Och du kan säga, tack Jesus att jag får bekänna mina synder för dig. Idag vill jag börja att tro på dig. Jag förstår inte allt om dig, men jag vill börja att tro på dig. Den kristna tron handlar om att sätta sin tro till den nåden som han har bevisat på Golgata kors. Allt i det kristna livet tas emot i tro. Du som är här och sjuk i din kropp, du kan bli helad. Genom att vadå? Genom att du tror på att det Jesus har gjort på korset är sant. När blodet rann på korset och när han sa det är fullbordat, i samma ögonblick så öppnade han en väg till frälsning, helande och befrielse. Jag skulle önska att vi alla kunde bara blunda och med respekt för varandra. Och jag vill i all enkelhet idag, jag har satt det som en, det är ett brott mot min arbetsgivare om jag inte skulle ge dig chansen idag att börja tro på Jesus. Just nu i Sverige så är det tusentals som börjar tro. Jag kommer att räkna till 3. Och du ska få räcka din hand. Om du vill börja tro på Jesus för första gången. Men jag vill också inkludera dig som känner idag att livet har gått. Det finns saker som har hänt. Och du känner idag ett behov av att bekänna synd inför Gud. Och säga förlåt mig min synd. Det är det som skiljer mig från dig Gud. Jag vill att du Jesus återupprättar kontakten med min fader, min Gud. Och du Jesus är den enda vägen till Gud, säger Bibeln. Då kan du få be en förlåtelse idag och säga jag vill komma tillbaka till dig. För du är comebackernas Gud. Ingenting i vår historia kan skymma framtiden tillsammans med Gud. Det finns ingenting som du har gjort eller varit med om som är för svårt eller för djupt för Gud att han inte skulle förlåta dig. Nu räknar jag till 3 och så räcker du din hand om du för första gången vill ta emot Jesus, men också inkludera dig som vill komma tillbaka till Jesus idag och mina allvar. 1, 2, 3. Räck din hand nu. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig och dig. Och Gud välsigne dig. Är det någon mer? Och Gud välsigne dig. Och Gud välsigne dig och dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Kito Barasha Balalamantoria. Fader, vi tackar dig. Jesus, vi tackar dig för att du är här. Genom din kärlek och din helige ande. Tack att vi får känna idag att vi behöver aldrig sträva efter någonting av vår egen kraft. Utan du känner oss. Tackar dig för att vi får vara befriade från all jakt. Efter det som har med vårt ego att göra. Utan tack att du idag så varsamt så talar du in i våra liv. Och du uppmuntrar oss. Och du sätter oss fria från allt det som tynger oss. Tack för dem som räckte sina händer. Tack att bakom dessa händer så finns det längtan. Det finns beslut, heliga beslut just nu. Ett enkelt möte i Pingstkyrkan denna söndag så kan du göra någonting fantastiskt stort i våra liv. Jag tackar dig för att du renar våra hjärtan, våra samveten från all synd. Vi får bekänna dig för dig. Och jag vill som Herrens tjänare säga till dig att om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Jesus Kristus är Guds son och din frälsare och Herre i ditt liv, så säger jag till dig att du är ett Guds barn från och med nu. Och ingenting av det som finns i din historia och det du har gjort eller sagt eller varit med om, det existerar inte längre, för det är som att du aldrig har gjort det. Du är helt fri, du är helt ren genom Jesu blod. Och Satan och hans demoniska makter har ingen makt över dig. För Jesus Kristus är herrarnas herre och konungarnas konung. Han sitter på tronen, han är den största, han är den vackraste. Och han befriar dig från allt det som binder dig. Och idag så vill han också befria dig från jämförelsekomplex, du som lider av det. Du som lider av mindervärdeskomplex, du ska känna det idag. Att du duger, du är bra. Alla ord som har kommit över dig, kanske någon har gett dig en blick. Kanske du känner att du inte passar in riktigt. Då talar han kärlek till dig och han säger till dig, jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig för den du är. Jag älskar dig för den du är. Tack Jesus.